I början av varje avsnitt av Somna med Henrik så förekommer det reklam. Och det är poddens viktigaste inkomstkälla. Så den måste vara där. Och det är bara i början av avsnitten som det förekommer reklamspottar. Vill du slippa reklam så kan du gå till www.somnamedhenrik.se och läsa mer om Somna med Henrik Plus. Låt nu reklamen rulla. Det tar inte lång tid. Och så kan du fluffa till kudden under tiden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Somna med Henrik är en insomningspodd. Och är den enda podden som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och försök att komma till ro medan jag pratar. Och jag har inget manus. Och jag klipper inte i podden. Och vill du veta mer om podden och mig och allt annat mellan himmel och jord så kan du gå till www.somnamedhenrik.se. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din surmulne snögubbe. Din sarkastiska Samarkand i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Just nu medan jag spelar in det här så överfölls jag i min lilla bunker av ett snöfall. Ett jättetätt snöfall som kastar sig ner över mig. Alltså inte över min kropp för att den är skyddad då av stålhöljet. Och då med det menar jag inte min egen kropp som ju också skulle kunna faktiskt benämnas stålhöljet, har jag aldrig tänkt på. Nej, utan jag menar min lilla container som jag sitter och spelar in i. Den skyddar mig. Och det stiger mystårar i mina ögon av hur otroligt mysigt det är att sitta här inne medan det stormar och rycker och ruvar utanför. Jag återkommer ju till det gång på gång. Det är som att, som på samma sätt som inga jämförelser i övrigt, men Ingmar Bergman, eller vad hette han? Ingvar Bergström hette han. Att han alltid återkom till sina föräldrar i sina verk. Så, jag menar inte att jämföra mig med Ingvar Bergström, utan jag menar att jag återkommer bara. Det är någon grej i mig det där, med att vara skyddad, som är apviktigt. Alltså ungefär lika viktigt som en apa. Alltså apviktigt, ungefär, alltså en apa är ju otroligt viktig. Man får inte glömma det, att en apa, när man har en apa, då blir den otroligt viktig för en. Man kan inte bara, nej jag glömde apan, det gör inget, jag köper en ny liksom, för man köper inte nya apor. Det finns ingen infrastruktur för att bara köpa apor, ungefär som man går in på Pressbyrån och köper en energidryck. Det är inte liksom kutym. Man kan inte gå in på till exempel Monkey och säga, jag har förlagt min apa. Och vänta sig förståelse. Det är inte den världen vi lever i idag. På gott och ont kan jag känna. Eftersom det naturligtvis vore väldigt spännande att leva i en värld som var konstituerad så att man blev tagen på allvar om man gick in på en klädbutik och sa att man hade förlagt sin apa. Det hade ju öppnat upp för många fler frågor och möjligheter, menar jag. Inte bara negativa sådana. Om man hade en apa så skulle man ju kunna ta med sig den på bussen. Finns det inte en låt som går så? Tänk om jag hade en liten apa. vad är det liksom för... Den sången handlar alltså om en person, icke namngiven person, som drömmer om att ha en apa. Och inte vilken apa som helst, utan en liten apa. Alltså kortare än en meter, gärna i 30 centimeters klassen. Så texten går ju så här. Tänk om jag hade en liten apa. Ompa, ompa, fallerallerej. Och jag antar att det här ompa, ompa, fallerallerej är som en slags serenad till apans, får jag förmoda, roliga, crazy utstrålning. Och sen fortsätter texten då. Tänk vad folket skulle stå och gapa. Ompa, ompa, fallerallerej. Alltså folk skulle stå, då får man förmoda, i relation då till sångaren, sångerskan och apan gapandes. Och sen fortsätter texten. Inte på mig, men på min lilla apa. Vilket är en konstig formulering, och det är möjligt att jag har missuppfattat texten när jag lärde mig den efter många års studier på Apsångsinstitutet i Zürich. Förlåt. Roligt. Väldigt roligt. Förlåt, gud, jag ska inte hålla på och skratta här. Ett institut där man utbildar sig för att sjunga sånger som relaterar till, rör sig runt eller är skrivna av apor. Då fick jag i alla fall lära mig att de sjunger inte på mig. Alltså man kan inte gapa på någon. Det betyder ju, jo men vänta nu, nu bromsar vi här, back it up. Att man gapar på någon betyder att man skäller på någon. Alltså i den som sjungers värld är en innehavet av apa. Apinnehav är ungefär likställt med att typ äta andra människor eller något. Alltså det är tabubelagt. Det ses som, det anses ofint i vår kultur att ha apor. Så då gapar man på den personen som har en apa och säger saker i stil med: vad gör du med apan? Inte kan du väl ha en apa här? Ta ut apan. Kanske folk skriker då, gapar på en. För då sjunger de så här: inte på mig, men på min lilla apa. Nu är det plötsligt en liten apa, inte en liten apa. Inte på mig, men på min lilla apa. Alltså de skäller på apan, så då kan de inte säga ta ut apan. Utan de vänder sig direkt till apan. Tittar på den med sina oblida, oförstående, kalla ögonglober. Och skriker då, gapar: vad gör du här? Ut härifrån. Du ska inte vara här inne, förstår du väl? Det här blir ju futilt. Eftersom apan inte förstår människospråk i förekommande fall, så har det väl förstås hänt. Men så hela sången är väldigt snurrig. Jag fick lära mig en annan också på Apsångsinstitutet i Zürich, som går så här. Det var en gång en apa som inte kunde gapa. Så när han skulle gapa så skalade han banan. Och så emfaserar man då för att förtydliga så att den eventuellt ouppmärksamma lyssnaren förstår vad det var apan gjorde istället för att gapa då. Så man upprepar genom att säga skala banan igen. Och så skala banan igen. Och sen ytterligare då 3 gånger skala banan, skala banan, skala banan. Det här sker ju till melodin av signaturen till The Addams Family, den gamla tv-serien. Det är en intressant skildring av en apa. Som ju då beskrivs i dåtid. Den är alltså död. Den avliden apa som man skildrar utifrån det faktum att den var en kuriositet. Den var ju så pass märklig att den då har hamnat i sånghistorieböckerna. Eftersom den då varje gång den skulle gapa, vilket ju ändå får betraktas som en av de mer livsnödvändiga egenskaperna hos ett däggdjur, så skalade den banan istället som en kompensation. Det väcker många frågor. Vad skulle den göra med bananen när den ändå inte kan öppna munnen? Ska den liksom mosa bananen, eftersom den är ju lätt mosad då, om den inte är alldeles ny? Ska den mosa den mot munnen, den slutna munnen, och hoppas att partiklar från bananen tränger sig igenom de slutna, hoppressade läpparna? Eller är det så att apan ska erbjuda bananen till någon apa som kan gapa? Alltså att den hade någon typ av självuppoffrande roll i apfamiljen. Där den satt där oförmågan att kunna öppna munnen och skalade bananer åt andra då. Att det är ett slags ett godhetskomplex, om man så vill. Därför att apan ville så gärna åtminstone ha något syfte i livet. Och eftersom mat ju kan vara ett syfte för många. Mig själv till exempel. Jag pendlar otroligt intensivt mellan att säga att om det fanns ett piller som man fick i sig all näring man behövde, skulle jag äta den. Och att jag skulle aldrig kunna överleva utan ost och kaffe. Och bröd. Det är dubbelt det där. Jag älskar mat. Men jag tycker samtidigt att det är något av det jobbigaste jag vet. Den här diskussionen, vad ska vi äta? Jag avskyr den. Och jag är medveten om att det är ett ilandsproblem. Och att om man sätter det i perspektiv så blir det vulgärt och futtigt. Men det är ju oavsett perspektiven så är ju problemet ett problem, så att säga. Okej. Det här blir alltså ett program som handlar om... Nu känner jag bara att det här med apan, den är riktigt inte, det håller inte riktigt hela vägen. Nu har jag tolkat här några aprelaterade texter och jag ska göra ett program sen som gräver riktigt djupt i min vistelse i Zürich och Apsångsinstitutet. Därför där kan du få, oj vad mycket det finns att hämta där. Joj. Alltså Barbro var ju en fantastisk tjej där som hon hade ju ett gym. Hon hade ett eget gym och jag brukade gå dit emellan sånglektionerna då. Och hon var ju Barbro, hon ägde gymmet, det var hennes gym. Hon var väl i 65-årsåldern. Och alltid när man kom dit och Barbro var där, hon var ju alltid där, men ibland var hon ju inne bakom kulisserna så att säga på kontoret eller hade någon av sina PT-kunder. Men när hon var där, då var det ofta så här 80-talsmusik och det var varmt och helt knökfullt i gymmet. Och så kunde man alltid se, liksom, för folk var så där uppjagade och stissiga. Och så tittar man in och då hörde man då hög musik och så i mitten av gymmet då fanns det ett sånt där lyftarpodie och där stod hon då och körde marklyft eller något slags trap bar variant. Vi kallar henne för lyft kettlebella Kettlebell Barbro kallar vi henne för på grund av hennes fäbless för kettlebell. Om du inte vet vad en kettlebell är så är det alltså ett tyngdlyftarverktyg. En vikt helt enkelt som ser ut som en sån här gammal pundvikt fast med handtag i. Som man då kan öva olika lyft och sväng och rotationsövningar med olika vikter. Det är bättre än en hantel på så sätt att den skapar en mer fokuserad viktpunkt. Och där kunde hon ju göra. Hon brukade ta 30 kilos kettlebellen som var alldeles rund. Som en tårdroppe. Som en tår helt enkelt. Så brukade hon göra 700 kettlebell swing med den. American kettlebell swing. Det betyder att man står i skottläge liksom, som om man ska sätta sig på en stol. Och sen så svingar man upp kettlebellen från mellan benen och sen rakt upp till raka armar ovanför huvudet. Det är en core-övning framförallt, men också ben och armar också såklart. Men det är mest en core-övning. Och då menar jag inte core som i lottakåren eller brandkåren, utan core som i dina centralt belägna muskler i din kropp. Och folk stannade runt henne. Hon hade alltid ett neonturkost pannband och en rosa leotard. Knallrosa, neonrosa. Turkosa benvärmare och sneakers. Och hon var alltid väldigt solbränd. Året runt var hon solbränd. Det är svårt att vara i Zürich för det är inte alltid det är sol där. Den enda gången till exempel som det har varit sol där, det var en dag när det var några människor som slängde upp frigolitbitar i omloppsbana och lyste stora 1000-wattslampor på frigolitbitarna och då blev det en upplevelse av sol. Och det är klart att när man befinner sig så långt norrut som Zürich, alltså det är ju Nordpolen nästan, då är det ju klart att då är det mörkt nästan året runt. Och sen är det ju ljust då i 30 sekunder, sen blir det mörkt igen. Så där bodde jag och lärde mig att sjunga apsånger. Och hängde hos Kettlebell Barbro på min lediga tid. Jag ska villigt erkänna det, att jag brukade gå till Kettlebell Barbros gym varje dag efter skolan. Det blev som ett andra hem för mig. Skolan var ju som ett tredje hem. Så jag menar, jag hade först mitt riktiga hem då. Jag bodde ju inackorderad hos herr och fru Barbrosmarp. De heter så konstiga saker i syrisk. Barbrosmarp. Och de var, de tillverkade gifflar. Och det var så mycket gifflar överallt. Och det var, de stack ut ur öronen på folk, vet du. Och ibland så brukade jag hitta gifflar i min leotard. Alltså jag hade också leotard på mig. Oftast hade jag leotard generellt. Eftersom det är bra också när man sjunger apsånger, så är det bra om man är lite smidigt klädd, så att man kan böja sig fram och plocka upp notpapper och sånt. För att det är ofta man får göra det. Nämligen därför att på apsångsinstitutet så har de jättedåliga notställ, så att papperna ramlar alltid ner. Man får böja sig upp och böja sig ner som en guttaperkamärla en gång i sekunden. Det finns till och med en etablerad konstform för detta som kallas för guppidupp, och det är att man sjunger sånger. Förlåt, jag öppnade en dammlucka här i huvudet nu. Man sjunger sånger samtidigt som man böjer sig ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner, med nästan ljudets hastighet. Och det skapar en slags flimrande visuell upplevelse som kan ljussättas och också i förekommande fall arbetas med audioellt, för att man kan ju använda sig av ljudbangen som uppstår när man böjer sig upp och ner och plockar upp notpapper i ljudets hastighet flera gånger under en sekund. Om du tänker att avståndet mellan din näsa och golvet är ju kanske 1,5 till 2 meter, alltså i böjd. Du får tänka banan, alltså inte det reella avståndet, utan din böjda vinkel. Eftersom du böjer från höften framåt, går ner med näsan mot golvet, för så nära måste man gå för att plocka upp notpapper i syrisk. Och så tar man tag och så böjer man upp igen. Så att rörelsen kommer liksom från höften, och under tiden måste benen vara helt raka. Så att man svänger upp och ner som en kolibrivinge. Det är mycket vackert. Jag lärde mig själv aldrig behärska det, men jag hade ju alltid min leotard i alla fall. Den var förgylld, alltså guldfärgad. Och jag körde runt i min bil där i syrisk, en Alfa Romeo, en guldfärgad Alfa Romeo med zebrarandig klädsel. Och solglasögon hade jag förstås, och hockeyfrilla. Så körde jag omkring där i syrisk och hälsade och var tjenis med alla. Och hängde då hos Kettlebell Barbro. Jag var egentligen varje dag, så fort jag fick en möjlighet. Alla älskade henne. Hon var en sån där person som kunde ena och knyta samman stora grupper från olika sociala spektran. Sådana människor är viktiga. Unifiers, liksom, som kan samla många under en flagg som annars aldrig hade mötts. På Kettlebell Barbros gym så fanns det börsmäklare, folk som hade vänt ryggen åt samhället. Det fanns högt uppsatta politiker och människor som arbetade inom vården. Och det fanns folk som jag då, som gick sångutbildningar, som ju faktiskt var ganska, ja, vad säger man, lite snobbigt liksom. Och människor som inte bekände sig till någon utav kategorierna, utan var mera vandrare emellan de olika skikten. Så det var ett saligt, härligt, bubblande, multietniskt, multiklassiskt mishmash av människor som alla hade det gemensamt att de tyckte om att lyfta tyngder och att de älskade kettlebell Barbro. Och därför var det ju en väldig sorg för oss allihopa när en dag kettlebell Barbro faktiskt försvann. Spårlöst. Hon hade lämnat ett brev på skrivbordet inne på sitt kontor och hennes assistent Filip kom ut tårögd. Rusade han ut och välte den lilla krukväxten som brukade stå precis utanför dörren in till den glasväggsförsedda kontorsmodulen. Kom han ut med brevet och så skrek han då på franska att kettlebell Barbro är borta och hon har lämnat oss. Och vad heter de? Stairmasterna slutade surra, löpbanden slutade dundra. Ryggkliarna slutade klia, kappmusklerna slutade burra, de olika vikterna släpptes med dundrande brak i golvet, satsbatsen stod still, vattenmassagesängen i hörnet slutade burra, alla samlades och gjorde motsatsen till det man gör när man hurrar. Man gråter och kvider och piper på ett mycket ömkligt sätt. Vi kunde ju knappt tro att det var sant. Jag var ju här vid det här tidpunkten. Och gamla Filip, som ju så länge hade varit vid hennes sida, han var fullständigt över sig given. Och vi turades om och gå fram och skaka honom uppfordrande för att han skulle skärpa sig. Fast vi gjorde motsatsen till det. Vi tröstade honom. Och han sa att han inte visste någonting om vad hon hade tagit vägen. Hon hade så länge varit en central figur för oss alla. En extra förälder som utan att visa det tog sig an oss allihopa i våra svåra stunder och öppnade sin dörr för oss, även privat. Jag var själv aldrig hemma hos kettlebell Barbro, men jag vet att många var det. Hon låste aldrig sin dörr. Den var alltid öppen för folk som ville prata eller som hade besvär och bekymmer, men också för glädjestunder. Varje år hade hon sitt berömda julfirande. Jag var så ledsen över det där att jag själv aldrig var med på de där. Men jag var aldrig så riktigt så nära henne. Däremot fanns det ju många i min krets som var där år efter år efter år. Hon tenderade ju att dra till sig människor som var ensamma och vindpinade av olika anledningar. Därför blev hennes julfiranden fantastiska, vidunderliga fester där hjärtlighet var nummer ett på inbjudningslistan. Folk var välkomna som de var i sin skraltighet och ensamhet. Men det var också stora konstellationer av redan etablerade familjer och världsstjärnor och så. Bland annat var ju Brassé Cravé som var stor på den tiden inom apsångsinstitutets värld, men också på den internationella apsångsarenan. Apensangen, som det heter i mer klassiskt manier. Apensangen är ju jättestort i Tyskland. Och han var där. Och därför var det ju väldigt svårt för folk att inse att hon faktiskt hade försvunnit. Och folk visste ju inte heller vad det var som hade hänt. Hon hade inte visat med några attribut att hon var på väg att ge sig av. I brevet, du har ju undrat över det nu i 65 minuter, kära somna. I brevet så stod det följande. Leta inte efter mig. Jag är hos masererna. Masererna. Vad var det? Ingen av oss visste. En googling gav vid handen att masserarna var en grupp människor i Zürich som masserade varann hela tiden. Alltså non-stop. Det var ett långt tåg av masserare som brukade gå genom gatorna i Zürich en gång varje år och massera varandra för att dra till sig nya medlemmar. Men vi hade alltid avfärdat dem lite grann som man gör med Hare Krishna, att man tittar på dem där som kommer hoppande på gatan och så småler man lite översittande utan att egentligen veta vad det rör sig om. Ett väldigt oattraktivt drag hos samtidsmänniskan. Att när man ser någonting som inte direkt överensstämmer med ens egen uppfattning om vad som är rimligt att göra på en arbetsdag, så rycker man liksom på axlarna och fnyser lite föraktfullt utan att faktiskt veta varför människorna som passerar förbi med de här orangea kåporna gör som de gör. Jag vet, kanske finns det fler överensstämmande punkter än bara det som ögat ser. Ja, det tillsattes ju väldigt snabbt en sökgrupp inom gymmet. Det var två av de äldsta och starkaste gubbarna, Peder och Puder, som satte igång och började delegera uppgifter och peka med hela handen. De var ett par sedan nästan 40 år och brukade lyfta varann som en sån där uppvisningsgrej på gymmen. De var nästan lika populära som Kettlebell Barbro, om än inte i vissa kretsar lite mer tongivande, åtminstone vad gäller själva tyngdlyftardelen. Barbro var urstark, men hon var mer av en fitnessperson. Även om hon var mycket starkare än båda gubbarna, Peder och Puder. Men de var mer klassiskt inriktade på bänkpress och biceps curl. De mer entydiga. Det är som det första som människor överlag tänker på när man tänker på tyngdlyftning. Så är det ju marklyft, bänkpress och att stå och hålla på och curla biceps med någon hantel. Armhävningar är kanske ett gränsfall där, eftersom både Peder och Puder hade så etablerade och markerade och accentuerade bröstmuskler att de inte kunde göra armhävningar, eftersom det var omöjligt för dem att lyfta sig själva från marken på grund av att deras brösts omfång var större än deras armars räckvidd. Alltså spelade det ingen roll hur mycket de lyfte och hur starka de var i armarna, därför att så fort de la sig på magen så nådde inte armarna ner till marken i den omfattning som krävs för att kunna pressa kroppen, bröstet, upp från marken. Så där var Barbro fortfarande i ledning. Det var också hennes gym och så. Och Peder och Puder tillhörde ju de som alltid var med på Barbros julfester. Så de var väldigt aktiva länge. Och de kunde också lyfta tunga grejer och kolla om hon var där. De kunde lyfta på arkivskåp, blomkrukor, flyttlådor, banjos, tågsätt, serveringsvagnar, godiskranar, öltappar och basuner. Och därför var det naturligtvis, följde sig naturligt att de ledde letandet inne på själva gymmet. För det var där vi började leta. Det var ju svårt att tänka sig Barbro någon annanstans än i sin lägenhet och på gymmet. Jag hade ju aldrig sett henne någon annanstans än antingen ute i själva lyftsalen på lyftarpodiet där hon stod och körde sina kettlebell swings, eller inne på kontoret bakom det lilla fönstret där hon satt och blippade och bloppade med sin datamaskin som hon hade. Det sa man ju på den tiden, det var ju datamaskin, sa man. Och Till slut bestämde vi oss, alla 40 000 människorna där inne, jag överdrev. Vi var inte 40 000 människor, det är ju omöjligt. Det skulle ha varit så mycket folk som vi inte hade fått se ens. Vi hade inte ens förstått att det fanns luft i rummet för att vi hade varit så många människor. Nej, men vi var kanske 40 personer där inne och Filip tog till orda. Romare, vänner, landsmän, ropade han. Och lyfte sin veka, förbluffande otränade arm med tanke på var han befann sig. Upp i luften och höll upp brevet. Jag är hos masserna. Vi måste hitta masserna. Och då sa jag räckte upp handen lite försiktigt och så sa jag så här. Ursäkta, jag stör, sa jag. Men Barbro har ju sagt att vi inte ska leta efter henne. Borde vi inte respektera hennes vilja eftersom hon alltid har respekterat oss? Och det blev alldeles tyst i hela rummet och alla tittade på mig. Och sen så sa, efter en lång stund, så sa Peder att we don't understand Swedish. Och då fick jag ta det igen då på tyska och franska och engelska. Och då sa de nein, no, no. Nicht verdecken, niet vertuken. Niet bedecken, nicht zureken. Eisa peite. Och så rusar de ut allihop. Det fortaste de kunde genom dörren. Som en glödgad bil. Ut genom dörren. Halkade i hallen. Slidade ut under jalousierna som höll på att stängas och kom ut på gatan och började rusa helt blint åt olika håll. Det var bara jag kvar och Filip. Och Filip sa på rent spe. Eller så här, han gick fram till, drog ner jalousiet så ingen av dem kunde komma in igen, och så sa han så här: de där äggen kommer inte hitta någon när de springer runt på det sättet. Vi måste organisera oss. Och då förstod jag att Filip egentligen alltid hade tyckt illa om alla på gymmet utom mig. Han gillade mig. Sen visade det sig att det var ju för att jag inte hade sprungit med de andra som han gillade mig. Han gillade mig för att jag hade varit den enda som hade sagt att jag ville att vi skulle respektera Barbros vilja. Samtidigt ville Filip jättegärna åtminstone veta vad som hade hänt med Barbro. Jag frågade honom om han visste vad hon hade gått igenom innan hon försvann. Och han sa att det enda han visste om var att hon då och då hade dragit sig undan. Och det var vid något tillfälle som hon stod i ett hörn med huvudet nerböjt. Det såg ut som att hon grät, och han hade frågat hur det var. Då hade hon tittat upp snabbt och sagt: står och smyger på mig, din lilla jävel. Hon kunde prata så där. Hon var lite slängd i käften liksom. Och då så skrattade de båda, och så var det som vanligt igen då. Men nu så här i efterhand har jag tänkt att hon kanske var ledsen. Hon kanske gick igenom en kris, men vi var alla så inställda på att vi ville ha hjälp av henne. Att vi blev blinda för det faktum att hon kanske behövde hjälp. Så jag och Filip, vi satt en stund och vi kände väl oss i viss mån självkritiska. Både jag och Filip hade ju helt olika relationer till kettlebell Barbro. Jag menar, den närmsta jag hade kommit henne var när hon hjälpte mig i bänkpressen. En gång på 1970-talet när hon passade mig när jag lyfte 900 kilo, 86 repetitioner i bänkpress. Då passade hon mig lite grann, hon var tvungen, för det var lite för tungt för mig. Så då lyfte hon allt åt mig alla gångerna, medan jag låg och grät under och tittade på. Men för Philips del så var det ju, han hade ju liksom funnits vid hennes sida i 30-40 år. Han och Peder och Puder. Filip och Peder och Puder. och Lasse och Basse och Cramper och Cranberry Pie och Snicky Snacket och Lemony Snicket hade ju hängt med henne jättemycket. Men det fanns emellan dem så fanns, eftersom Filip var ju den som kände Barbro bäst, så hade han alltid haft någon slags lite hackkycklingroll när inte Barbro var med. Och därför tror jag kanske att han var lite mer kritiskt inställd till det här kärngänget som alltid omgav Barbro. Och han sa också mycket riktigt att det är nog väldigt få i det här kärngänget som är villiga att erkänna sin egen skuld till att Barbro, att vi inte visste att hon mådde dåligt. Så jag och Filip, vi började ringa runt till några bekanta och frågade om de visste någonting om de här masserarna. Det var ingen som visste någonting om. De var ju väldigt mytiska. De kom och gick och ingen visste vad de höll till eller ens vad de hade för typ av ideologi. Om det bara var massage som var själva grejen. Och då kom jag på att när jag hade varit ute och gått förut tidigare, när jag var på väg hem från Apsångsinstitutet, för vi hade haft, det var en kväll, så vi hade haft en konsert. Och när vi gick in på konserten, då var det vanligt väder, men när jag kom ut så var det snöstorm. Det hade gått på mindre än 2 timmar, så var plötsligt hela Zürich översnöat. Och jag banade mig fram, försökte få tag i en taxi. Och då kom jag ihåg att jag stannade den sista taxin som fortfarande kom fram på de oplogade gatorna. Och jag sa, kan du köra mig till Reimers Frambens Bläumagrab, där jag bodde. Alltså hos familjen, de här giffelbagarna. Och taxichauffören sa, absolut, men du får dela med Ragnar Vorr som sitter här också. Alltså han sa inte Ragnar Vorr, utan hon presenterade sig som Ragnar Vorr. Hon skulle också till Keppel, Fleppel, Blappens Maff, till grannhuset. Vilket var väldigt tur. Så vi började åka och vi pratade lite lätt om snöstormen och vad vi höll på med. Och jag berättade att jag håller på med Apensangen. Och hon sa, åh vad intressant. Och hon hade väldigt många förutfattade meningar om Apensangen-sångare. Sjunger ni bara om apor? Och jag sa att nej, så är det ju inte, utan vi sjunger ju om apor och aprelaterade saker som bananer till exempel då, att inte kunna gapa och att skala bananer till exempel då sjunger vi mycket om. Förlåt, jag ska inte skratta därför att det här är, det finns mycket allvar i Apensangen. Och vi skriver också i förekommande fall aprepertoar, alltså repertoar skrivna eller tonsatta av apor. Det finns en låt som heter Go Go Gaga som är tonsatt av den väldigt berömda ap-poeten Apfelstrudel. Och han, den går så här. Jag kan inte sjunga eller ge ifrån mig några gutturala utrop här, så jag försöker att bara diktera hur det låter. Ap, a, a, o, 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 aja, aja, ap, a, o, 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 a, a, o, o, rugg, ruggaga, ruggaga. Och så vidare då. Det här var ju refrängen, men den går ju, man tar ju om och tar om. Och så är det då också tonsatt av Apfelstrudel. I alla fall så började Ragna plötsligt, för jag frågade vad hon gjorde då, och då sa hon att hon jobbade på Försäkringskassan. Och sen började hon prata om att hon egentligen inte tyckte om det och att hon har en fritidssysselsättning som har börjat ta mer och mer av hennes tid. Och medan hon berättade om detta såg jag hur hennes händer började massera sätet, passagerarsätet framför henne, bredvid chauffören. Och jag tänkte väl inte mer på det då, men vi bytte nummer för vi liksom, vi hittade gemensamma nämnare, så vi bytte nummer med varann. Och då kom jag ju på, när jag satt där med Filip, att hon hade masserat den där stolsryggen framför sig. Kan det vara så att hon var en av masserarna? Eftersom hon pratade om att hon hade ett fritidsintresse som började ta över mer och mer tid. Och att hon egentligen ville ägna sig åt det hellre än att jobba på Försäkringskassan. Så jag ringde henne. Jag ringde Ragna. Och hon svarade på tredje signalen. Och då sa hon, bus eller massage? Och jag sa massage. Och då började hon massera då telefonen. Och för alla er som har gått på den där, det är för det är en myt nämligen att det är på något vis givande att få massage i telefonen. Därför att telefonljudet är ju bara ett ljud som är väldigt förvrängt också av tekniken. Så att det känns inte i axlar eller någonting sånt. Så jag sa nej, nej tack sa jag sen då. Och då blev det bus istället då. Och då höll hon på att skrika och skrämma mig och hålla på i 45 minuter i telefonen. Tills jag äntligen fick fram då att jag behöver komma i kontakt med masserarna. Är du en av masserarna? Och Ragnar blev tyst i 19 timmar och sen sa hon ja, det är jag. Vill du komma hit så kan du få träffa vår president Maserati. Ja, gärna sa jag. Så jag åkte hem till henne på Wolfgangs Pfraffersbrasenlase. Och så satte jag mig i köket där och hon bjöd mig på popcorn och grillad visdom. Och det är för övrigt jättegott, grillad visdom. Finns i många olika utföranden och i många olika tillagningssätt i själva grillandet. Man kan också krydda på olika sätt och så. Men visdom är ändå alltid visdom. Så att säga. Man får ändå grund. Ja, jag brukar alltid äta rå visdom. Och det är någonting helt annat. Det finns många fler försonande drag kring grillad eller kokt eller friterad eller satuerad visdom. Sorterad. Ja. Då plötsligt så kom Grigliane Maserati kom in. Presidenten i masserarna. Och hon var 1,90 lång och hade händer stora som lock. Och hon satte genast igång och massera Ragna. Och Ragna masserade tillbaks, men det syntes ju att Maserati var missnöjd. Ragna var ju ganska ny i verksamheten. Och till slut så frågade jag då, när de hade hållit på masserat varann in absurdum, så frågade jag så här, har du hört talas om en person som heter Kettlebell Barbro? Och Maserati avslutade sin massage. Hon tog god tid på sig. Så satte hon sig framför mig och masserade golvet framför mina fötter. Och hennes väldiga händer skapade vågformationer i linoleummattan. Så att stolar och bord och bänkar och tv-apparater och internet som inte fanns på den tiden skalv. Och jag satt där i mina chinos och mina seglarbyxor och min randiga tröja och mina solglasögon och min lilla scarf från Lacoste och höll mig i golfklubban. Och så sa jag svara mig, skrek jag. Svara mig, annars hugger jag dig med armborstet. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag hade inget armborste och jag var vidöppen för möjligheter i det här läget. Jag tänkte att om det är så att jag behöver ta till ett armborst, ja då fixar jag väl ett armborst då. Så tänkte jag i det här läget och de bitarna där. Och då så sa hon, då verkar det som att hon hörde mig. Det var som att mina ord hade liksom på något vis kommit in, flugit ut i luften, skapat vibrationer i luften som då fortplantats in i hennes öron. Och att hon då hade varseblivit att jag utstötte ljud som i den kombination jag utstötte dem i, alltså i den ordningsföljden, skapade då någon typ av mening för henne. Och hon vände sig mot mig och så sa hon, Kettlebell Barbro, du menar studsan? Och så sa jag vet inte, studsan, hon äger ett gym och hennes medlemmar undrar var hon har tagit vägen. Hon är en väldigt älskad, beundrad person. Och alla undrar var hon har tagit vägen. Och då började Ragna och Maserati att skratta så att hakorna darrade, diafragmorna svallade och överarmsmusklerna som blir väldigt accentuerade på folk som masserar mycket fladdrade. Och sen så sa Grigliane Maserati att ja visst, jag känner henne. Skulle jag kunna få träffa henne, sa jag. Nja, då var det, blev det annat liv i skällan. Jag frågade Ragna och jag frågade Maserati och sen frågade jag Ragna igen. Och så tittade jag på dem jättelänge med bedjande sån kattögon. Och de låtsades inte om mig. De började prata om andra grejer, dricka te och kakor. Och de började massera varandras grejer. Det är tydligen en grej mellan i masserernas värld att de, för att visa respekt för varandras hem, så kan man till exempel när man kommer in i vardagsrummet så här, går man direkt fram och masserar en soffkudde, bara lite så där för att visa att man uppskattar soffkudden eller hemmets utförande och stil. Och så blev det då också med Grigliane och Ragnar där, de höll på att massera och de masserade varandra också lite hit och dit och sen så sprang de vidare upp för trappan och masserade de broderade soffkuddarna där uppe och mattan i övre våningens så trapphallen, masserade porträttet av Figorina Salini som finns, som hängde i trapphuset, som var ett urgammalt porträtt men som fortfarande färgen inte hade torkat på, vilket ju åstadkom en smärre katastrof innan en restaurator från Moderna Blisséet blev inkallad för att restaurera då. Det är för det är vad en restaurator gör, att man restaurerar restauratorer. Till slut så slog han även i bordet och så sa jag så här, nu får det vara slutmasserat. Ni kan ju inte massera er ur det här. Jag ska inte tvinga henne därifrån eller ens uppmana henne att komma tillbaks. Jag vill bara veta vad hon är. Filipp gråter, skrek jag och visade en bild på min telefon när jag facetimade med Filipp som hade suttit och gråtit hela tiden sedan jag drog. Jag hade tittat på honom på telefonen i taxin och i trapphuset, i hissen, i hallen. Jag hade tittat på honom. Ja, och då det var så... Och då var det som att någonting klack till i Maserati och hon sa okej. Du får följa med mig om du masserar mig. Och då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Så jag gick fram och så började jag klämma upp på axlarna. Jag började med kappmuskelmassage och lät sedan tummarna vandra ner längs ryggraden. Ner mot svanken och gluteus maximus. Och när jag nådde ner till gluteus maximus så gav hon ifrån ett kort litet rop. Ungefär hoho. Och det visade sig att ingen någonsin tidigare på grund av obegripliga tabubelagda regler hos masserarna hade rört vid Maseratis gluteus maximus eller ens i närheten av dessa. Och det var inte helt oävet. Hon uppskattade denna beröring eftersom den som genom ett mirakel tog bort hennes ischias verk som hon hade haft länge. Och då sa hon utan att tveka, du ska följa med nu till Kettlebell Barbros hus. Ja, men vi har varit hemma hos hennes hus, hon är inte där. Nej, hon har, alltså, det är det hus hon har fått av föreningen. Så vi är inne i en bil och skumpar genom stan, kvarter som jag aldrig hade sett. Och så tvärnitar vi utanför och rusar in i ett hus, upp för en trappa och in i ett rum på övervåningen. Och där satt Kettlebell Barbro på en massagebänk. Hon hade precis rest sig upp och en av masserarna hade precis börjat smörja in händerna med eftermassagekräm för att återhämta huden och dess lyster och spänst. Barbro, skrek jag. Barbro, där är du, vi har letat. Vadå då? Sa Barbro förvånat. Nej, men vi är ledsna att vi inte såg att du hade problem. Förlåt oss. skrek jag. Och Filip som också var med på FaceTime, han sa, förlåt mig älskade vän, jag lovar att aldrig mer ta dig för given. Och Barbro sa, vad snackar ni om? Jag ville bara ha massage. Nu ska jag tillbaka till gymmet och lyfta grejer. Jag hade lite ont i nacken. Det var därför jag stod med nedböjt huvud där vi fikusen i hörnet. Och jag ville inte tvinga dig med det, säger hon till Filip. Och vi blev jättetysta länge och sen åker vi tillbaka till gymmet och så lyfter vi grejer tills vi tröttnar på det. Och då åker vi hem. Så att det var väl inget märkvärdigt med det. Det var... Hon var borta i 45 minuter. Och Peder och Puder, de blev så aldrig mer sig själva igen. De bytte namn till Leder och Leder och Luder. Nej men... Förlåt. Men gud, förlåt mig. Usch, det heter de inte alls det. Vad är det jag säger? Alltså, ibland... Åh. De bytte namn till... De bytte namn till Lavendel och Lumbago. Och det var berättelsen om dem. Och livet är en snårig skog. Som en liten passus så kan jag ju passa på, som en liten epilog rättare sagt, så kan jag ju nämna det att min apsångarkarriär stannade av när jag kom tillbaka till Sverige, för att här finns praktiskt taget ingen apsång, ingen apensangen kvar. Den är nästan helt borta nu efter att ha varit marginaliserad i 70 år. Den sista uppsättningen av apsång som jag gjorde här i Sverige hette Appeldatorn. Apdatorn heter den. Och det var en apensangen, en apensangett som är som en slags komedi, lite motsvarighet till operett. Och det handlar om en dator, en förtrollad dator som blir en apa. Fast det är liksom en dator fortfarande, det är väldigt komplex. Och det är en monolog, så att det var bara jag. Jag sjöng hela tiden då. Och då i Apekatten så finns det då olika, det finns en sån här slagdänga känsla, lite grann som Carmen var lite av en slagdänga repertoar på den tiden när det begav sig, så var ju den här då, Apdatorn var ju, det var många såna här kända låtar med, så att publiken skulle kunna lalla med och sådär. Då var ju till exempel då, förlåt, jag kommer bara att tänka på Peder och Puders namnbyte som inte var, alltså förlåt mig, jag vill inte säga sådana ord i Somna med Henrik, men jag klipper ju inte, vad ska jag göra? Jag ber verkligen om ursäkt. Ja, då sjöng jag till exempel då den här klassiska Det var en gång en apa som inte kunde gapa. Så när han skulle gapa så skalade han banan. Skala banan. Skala banan. Skala banan. Skala banan. Skala banan. Och sen då brukade publiken lalla med oss. Men det var ju bara 6 personer i publiken, för det var ju nästan inga människor kvar i samhället då, på den tiden. Alltså överhuvudtaget. De flesta satt hemma och tittade på Netflix. Vilket det är inget fel. Men för mig var det fel just då, för jag stod ju på en scen då och försökte representera en utdöd konstform. Vilket ju beredde mig en viss smärta med tanke på att jag då var leverbrödsberoende levebrödsberoende av nämnda utdöda konstform. Det är ju ett tråkigt dilemma där. Men sen började jag istället spekulera i apaktier. Och det har ju visat sig vara väldigt mycket mer lukrativt än att sjunga apsånger. Till exempel, all aprelaterad verksamhet genererar ju intäkter utifrån de börsnoterade bolag som finns. Till exempel då, alltså ett börsnoterat bolag som alltså ett aktiebolag som sysslar med aprelaterade produkter eller tjänster kallas för ett AP. De mest kända där är ju Apan AP, Apan AP som de heter på sin hemsida, www.apanap.se. Och då där säljer de apor faktiskt. Så att om du är på jakt efter en apa, då ska du vända dig till Apan AP AB, AP, Apan AP AP. Nej, Apan AP AP. Apan AP 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 AP. Man kan vända sig till Apan AP 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 AP. Det spelar ingen roll hur många AP man lägger till. Det är ungefär som på den gamla tiden när man skulle ringa 90 000. Då gjorde det ingenting om man ringde 9 000 eller 900 000. Man kom ändå fram. Vilket jag kan tycka är bra. Å andra sidan, lite trist att de valde 90 000 istället för 9 000. Om det nu ändå inte spelar någon roll, menar jag. Det borde ju vara lättare att slå 3 nollor än 4. Jag har tänkt på det flera gånger, det där när man bara hade sådana snurrskivor, telefoner. Vad mycket bökare det måste ha varit att ringt 90 000. Därför du måste slå den där nian. Först, vilket är, vänta nu, hur fasen var det? Nollan var ju först, va? Eller det var nollan sist? Jag kommer inte ihåg nu. Nej, nian var längst bort, så den fick man då runt hela. Och sen, varför tog man inte 10 000 istället? För då hade man ju ettan närmare. Det är jag på riktigt intresserad av. Det där med, man måste slå. Och man måste slå nian och sen måste man vänta medan den här skivan rullar tillbaka. Då går ju dyrbara sekunder där när makerna satt Biff Lindström i halsen. Eller Flygande Jakob. Eller Isterband. Eller Avokado med räker. Eller något. Eller en isbit från sin gröna hissen. Oj, kära somna. Vilket avsnitt. Vad snurrig jag blev i huvudet. Det här var ganska roligt, tycker jag. Kettlebell Barbro är ett kärt minne. Jag håller av henne. Hon är fortfarande, om du skulle ha vägarna förbi Zürich, så sitter hon fortfarande kvar på sitt gym. Kettlebell Barbros gym heter det, kort och gott. Och när man kommer in så märker man direkt om hon är där, för att det är tjockt i rummet. Hon är ju äldre nu, hon är ju 80-årsåldern. Det är tjockt av människor med leotard på sig i rummet. Det är varmt, trycker svett och hetta i rummet. Och man får tränga sig fram och folk är så där glansiga och stissiga på ögonen. Och så hör man då någon Madonna-dänga från 1986. Och så går man fram och då står hon där som om ingen tid har förflutit. På lyftarpodiet i mitten av rummet med en 30 kilos kettlebell i båda händerna i en V-fattning och gör American kettlebell swing tills andan tryter. Och Philip, som nu är ännu äldre, han är ju nästan 100 och mycket, mycket mer sliten än hon, linkar ut och de ler mot varandra över folkmassan och lovar att aldrig skiljas för en sketen massage igen.